Mirja Turestedt läser Paradisoffer av Kristina Olsson.
Washington DC, USA, klockan 17.25. När flight 573 flyger in mot USA är det tidig kväll. Nedanför flygledartornet där Bruce Johnson befinner sig breder ändlösa landningsbanor ut sig. Det är tyst i lokalen och han märker knappt att han håller andan. Än har de inte fått något besked. Än vet de inte om planet ska få landa. Bruce ser polisbilar och andra utryckningsfordon stå ut med en av landningsbanorna. Ambulanser och brandbilar i massor. Ingen vet hur dramat kommer att sluta. Om allt kommer att gå åt helvete. Insatsstyrkans svartklädda män syns inte, men Bruce vet att de väntar i mörkret med dragna vapen. En tanke far genom hans huvud. Vi skjuter gisslan. Det är regel nummer ett. Han vet inte varför han tänker så. Att skjuta gisslan har aldrig varit regel nummer ett. Ingen på FBI skulle tänka eller agera efter en så kontraproduktiv princip. Regel nummer ett är att inte på några villkor, under några omständigheter, förhandla med terrorister. Och det gör de inte nu heller. Principen om kompromisslöshet har styrt deras agerande ända sedan planet lyfte från Arlanda flygplats utanför Stockholm. En stad som Bruce länge velat resa till, men inte tror att han kommer att få se. Varför skulle någon som han åka till Sverige? Flygplanet är en jumbojet från 1989. Med sig på sin resa har det haft mer än 400 passagerare. Nu är bränslet slut och befälhavaren vädjar om att få landa. Bruce är osäker på vad som ska hända. Han väntar fortfarande på instruktioner från sin chef. I Sverige måste klockan närma sig 11:30 på natten. Bruce vet vad sömnlöshet gör med människan och aktar sig för den. Hans kollegor i Stockholm tänker säkert på liknande sätt, men de har inte haft något val. Under alla de timmar som gått har han haft kontakt med samma personer i Sverige. Det har varit för intensivt för att ta in avbytare. Någon sa någonting om det svenska ljuset, att solen är uppe så länge när det är sommar och att svenskarna därför sover färre timmar, även då det är höst som nu. Kanske är det sant. Det finns inga andra flygplan i rörelse i luftrummet ovanför flygplatsen. Alla landande plan har omdirigerats till andra städer och alla lyftande plan har fått skjuta upp sina avgångstider. Massmedia har bannlysts från området, men Bruce vet att de är där ändå. Långt borta, utanför avspärrningarna, med teleobjektiv som de kan se till Kina med, och de tar den ena suddiga bilden efter den andra. Telefonsignalen får honom att trycka till. Det är hans chef som ringer.
De har bestämt sig nu. De väljer det värsta.
Bruce lägger ifrån sig telefonen och sträcker sig efter en annan. En kort stund blir han sittande med den i handen innan han slår det nummer han nu lärt sig utantill och väntar på att Eden ska svara. Domen ligger fast. Planet ska inte nå sitt mål. De har valt regeln som inte fanns. Gisslan ska dö. En dag tidigare. Måndag 10 oktober 2011. Kapitel 1. Stockholm, klockan 12.27. Oskulden var förlorad och gick inte att få tillbaka. Han hade tänkt så oräkneliga gånger. För Sveriges del hade det börjat med attentatsförsöket i anslutning till Drottninggatan mitt i Stockholms mest intensiva julhandel. Sverige hade fått sin första självmordsbombare och chockvågorna spred sig genom samhället. Vad skulle hända nu? Skulle Sverige bli ett av de länder där medborgarna inte vågade gå ut av rädsla för terrorattentat? Ingen hade varit mer bekymrad än statsministern efter attentatet. Hur ska vi kunna lära oss att leva med det här? Hade han frågat en kväll då timmen var sen och de tagit ett glas konjak tillsammans på ett nedsläckt Rosenbad. Vad skulle man svara på det? Konsekvenserna hade varit förödande. Inte de materiella, sånt gick att laga. Däremot hade oräkneliga känslomässiga och moraliska värden slagits i bitar. Som nytillträdd justitieminister hade han med förundran närmat sig de uppskakade människor som krävde ny lagstiftning för att göra samhället säkrare.